Nåd vare med oss och frid
av Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Ack mildaste Jesu, föröka oss trona, att vi må beredda och vakande stå, att vi ej bort mista vår salighetskrona, och att vi din nåd ej förlustiga gå. Och räck oss din hand, vår frälsare man, och för oss till himlens lycksaliga land. Amen. Predikotexten på domsöndagen, den läser vi i år i Johannes evangeliets femte kapitel med början på versen 22. Johannes evangelium kapitel 5, vers 22. I Jesu namn. Jesus sa det: inte heller dömer Fadern någon, utan hela domen har han överlämnat åt Sonen, för att alla ska ära Sonen liksom de ärar Fadern. Den som inte ärar Sonen ärar inte heller Fadern som har sänt honom. Amen, amen, säger jag er. Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen, utan har övergått från döden till livet. Amen, amen, säger jag er. Den stund kommer, ja, den är nu inne, när de döda ska höra Guds sons röst, och de som hör den ska få liv. Ty liksom Fadern har liv i sig själv, så har han gett åt Sonen att ha liv i sig själv. Och han har gett honom makt att hålla dom, eftersom han är människosonen. Förvåna er inte över detta, ty den stund kommer då alla som är i gravarna ska höra hans röst och gå ut ur dem. Det som har gjort gott ska uppstå till liv, och det som har gjort ont ska uppstå till dom. Amen. Herre, helga oss i sanning. Ditt ord är sanning. Amen. Jag vill börja predikan med att försöka vända mig till er barn. Kommer ni ihåg vad det var för dag idag? Vad den här söndagen hette? Domsöndagen. Och varför har den fått det namnet? Nelly. Att vi den dagen läser om den sista dagen när Jesus kommer tillbaka, när tiden är slut och evigheten börjar. Och vi ska sedan tala lite mer om detta, men först skulle jag vilja säga, det är alltså domsöndagen när Jesus kommer tillbaka och han ska hålla dom. Han är domaren. Vi läste ju här också i texten att Gud, Fadern, har överlämnat all dom åt Sonen, åt Jesus. Och så ska han döma människorna. Hur ska det bli den dagen? Ja, det är svårt att förstå, men det är en dag med väldigt stort allvar. Då ska vi allesammans stå framför Herren Jesus när han sitter på domaresätet. Och så ska han döma människorna antingen till en evig salighet i himmelen, eller också ska han visa bort de som inte känner honom och inte tror på honom. Det var provräkning, prov i matte i skolan. Och eleverna satt och räknade och brottades med de olika matteproblemen. Och läraren gick omkring och tittade lite hur det gick för hans elever. Och så kom han till en av eleverna, om det nu var Pelle eller Kalle eller vad de brukar heta. Och nu var det så att Pelle och Matte, de kom inte alls överens. Och han satt där och försökte räkna. Och läraren stod och tittade på. Och båda två visste att det var alldeles bort i tok. Och så tittade Pelle upp på läraren och så sa han: vem ska rätta det här? Och då sa läraren: det ska jag. Och då sa Pelle: det var då väl. Inte för att han trodde att läraren skulle vara orättvis på något vis eller så, eller rätta fel. Men han tyckte det var bra att veta att läraren som han kände så bra skulle ta hand om alla hans fel och brister. Och så gick läraren för sig själv och så tänkte han: hur ska det bli när mitt livs räknestycke ska rättas? Och så tänkte han: då är det bra om jag är känd med domaren och han känner mig. Och så är det, kära barn och mina kära åhörare. På den sista, den stora dagen, då är det bra att vara känd med Herren Jesus som ska sköta domen. Och veta att han vet precis hur det är med mig och med alla mina fel och synder och brister. Och jag vet att när han rättar så blir det som det ska. Vi måste alla träda fram inför Kristi domstol för att var och en ska få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont, skriver Paulus i andra Korinthierbrevets 5:e kapitel. Som jag sa så är den här dagen omgiven med stort allvar. Och som ni kanske har sett så har jag en violett stola på mig. Violett, det är botens färg och den passar bra för den här dagen. För på den sista, den stora räkenskapsdagen så ska livets räknestycke rättas. Då ska vi alla träda fram inför Kristi domstol för att var och en av oss ska få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont. Och det är inte så att vi liksom kan gömma oss då bakom alla andra som står där, utan var och en personligen så ska vi fram inför Herren Jesus. Och då är frågan om vi med frimodighet kan träda fram inför all världens domare och vara vid gott mod och tänka att det här är jag inte rädd för. Det här vet jag vad domaren kommer att säga. För jag känner honom och han känner mig. Eller ska det bli som för andra som skulle önska att de kunde gömma sig i bergshålor och ropa till berg och högar att de skulle falla över dem och gömma dem för hans ansikte som sitter på tronen. Aposteln Johannes, där vi har läst vår predikotext idag, han brukar kallas för kärlekens apostel. För han talar väldigt mycket om kärleken. Och ni känner ju till det där ordet Johannes 3:16. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. För att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Och i sitt första brev så skriver Johannes sedan att om vi har lärt känna denna kärlek så har kärleken nått sitt mål hos oss. Att vi är frimodiga på domens dag. Om vi har lärt känna Guds kärlek till oss i Kristus Jesus, så har hans kärlek nått sitt mål till oss. Att vi är frimodiga på domens dag. Och då blir det ju en livsviktig fråga. Om jag har lärt känna den kärleken. Om jag äger den rätta frimodigheten när jag på domens dag ska träda fram inför domaren. Och den frågan, den måste redas ut här i tiden. För sedan är det för sent. I en av våra sånger som handlar om just den yttersta dagen så står det: du här kan vandra kring hela jorden. Fritt över haven du segla må. Du här kan lyssna till nådes orden, här kan du dem och ur hågen slå. Men där, i ändlösa evigheten, där är valet ej längre ditt. Ty där ej bjudes den saligheten som du försökt när den bjöd dig fritt. Jesus kommer tillbaka till jorden. Då kommer han inte som när han kom första gången. Då var det inte så många som visste vad som skedde. Då kom han i fattigdom och ringhet och föddes i ett stall utanför Betlehem. Och det var några herdar som fick komma och se det nyfödda Jesusbarnet. Men han var liksom gömd undan världens blickar den gången. Nästan ingen visste vad som hände. Men när Jesus kommer tillbaka andra gången, då är det alldeles totalt annorlunda. Bibeln beskriver det så som att som blixten lyser över hela himlen, så ska Jesu andra ankomst vara. Alla ska se det. För han kommer i stor makt och härlighet, och alla heliga änglar med honom. Och så sätter han sig på sin härlighetstron. För nu har han kommit, inte för att upprätta ett tusenårigt fridsrike på jorden, utan för att hålla dom. Och så ska alla folk samlas inför honom. De som sover i mullen, som det står i Daniels bok. De som vilar i sina gravar. De vars aska har strötts ut för himmelens vindar. De som har drunknat och fått sin grav i havens djup. Och de som heller aldrig här på jorden fick någon grav. Nu ska alla stå upp och samlas inför honom som sitter på tronen. Och den dagen kommer det att bli så olika för oss människor. Många har längtat efter den stunden. Visst har de många gånger bävat och frågat sig, som en sångförfattare skriver: tårar rinner ofta från mitt öga och mitt hjärta suckar. Skall väl jag vara bland de frälsta i det höga för Guds tron på Lammets bröllopsdag? För den helige ande har överbevisat dem om synd, om rättfärdighet och om dom. I ljuset av Guds heliga lag har de fått se sitt liv. Och när de har tänkt på vad jag läste här som inledningsord till vår predikan, att vi alla måste träda fram inför Kristi domstol för att var och en ska få igen vad han gjort här i livet, gott eller ont, så har de inte alls blivit fyllda av någon frimodighet, utan tvärtom att de fått ta domen över sig och som en fattig, syndig människa bekänna att i alla sina livsdagar har de brutit mot Guds heliga bud och vet att de därför är värda en evig fördömelse om Gud skulle döma efter sin stränga rättvisa och efter vad synden har förtjänat. Men så har de också blivit påminna om den himmelske faderns löfte att han med mildhet och nåd vill omfatta alla dem som i förtröstan på frälsarens Jesu Kristi förtjänst flyr till hans faderliga barmhärtighet. Och så har de, trots allt som här har velat ta bort deras frimodighet, deras tillförsikt och hopp, ändå haft sin tro och sin längtan fäst vid honom som nu sitter på tronen. De hörde hans röst. Och här i tiden lärde de känna honom som frälsaren. Och sedan den stunden har de levt i hoppet om en salig evighet tillsammans med honom. Och därför så blir inte domens dag för dem en mörk och hotfull tillställning. För de har redan här i tiden övergått från döden till livet, som Jesus säger i vår text idag. Men de allra flesta kommer den dagen att söka gömma sig i hålor och bergsklyftor. Ja, de ska ropa till bergen och klipporna: fall över oss och göm oss för hans ansikte som sitter på tronen och för Lammets vrede. Ty hans vredes stora dag har kommit, och vem kan då bestå? Här stängde de sina öron när Jesus av fri oförtjänt nåd bjöd dem till frälsning och salighet. De ville inte ha med honom att göra, utan ville hellre fortsätta sitt liv i synden och leva utan Gud och därför utan hopp i världen. Och därför blir det också så på domens dag. att de står där utan Gud och utan hopp. Och så ska Jesus säga till dem den dagen: gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är tillredd åt djävulen och hans änglar. Och dessa ska gå bort till evigt straff. Det är det mest onödiga och det hemskaste som kan hända en människa. Herren Jesus Kristus har ju öppnat vägen till himmel och salighet för små och för stora. Och han bjuder och kallar oss alla att komma till honom i nåda tiden. Domens dag är också uppståndelsens dag. Och nu talar Bibeln om döden och uppståndelsen på två olika sätt. I Uppenbarelsebokens 20 kapitel så står det så här: salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden inte någon makt. Och det var det här Jesus talade om också i dagens text. För först talar han om en uppståndelse som sker här i tiden. Amen, amen, säger jag er. Den stund kommer, ja den är nu inne, när de döda ska höra Guds sons röst och de som hör den ska få liv. Det är den första uppståndelsen. Men Jesus säger också: den stund kommer då alla som är i gravarna ska höra hans röst och gå ut ur dem. Det handlar om uppståndelsen på den yttersta dagen, eller det som kallas den andra uppståndelsen. När Paulus skriver till de kristna i Efesus och påminner dem om den tiden när de inte kände Herren Jesus, så säger han att på den tiden var ni döda genom era överträdelser och synder. Det är den första döden, eller den andliga döden. Och det är så som det är med oss alla människor efter syndafallet. Den andliga döden kom in i världen. Och om det inte blir en andlig uppståndelse här i tiden, så övergår den andliga döden i den eviga döden, eller den andra döden på den yttersta dagen. Men nu säger Jesus att nu är det den tiden när hans röst talar till de andligen döda. För Jesus är livet självt. Liksom fadern har liv i sig själv, så har han gett åt sonen att ha liv i sig själv. Därför så kan han uppväcka från döden. Och inte bara den kroppsliga döden som han gjorde med Jairi dotter eller med änkans son i Nain eller Lazarus, utan han kan uppväcka syndare ur den andliga döden till evigt liv. Amen, amen, säger jag er. Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen, utan har övergått från döden till livet. Det är nådatid. Herren Jesus bjuder alla syndare att vända om, att överge syndens vägar och komma till honom, så att han får föra syndare från mörker till ljus, från Satans makt och till Gud, från död och till liv. Det kan ingen människa göra av sig själv. Den som är kroppsligen död och lagd i grav kan ju inte bestämma sig för att återvända till livet. Och lika är det med den som är andligen död. En andligen död kan inte uppväcka sig själv, men Jesus kan. I hans röst ligger livets kraft. Och det är den rösten som ljuder nu i en mäktig kallelse till de andligen döda. Ty liksom fadern uppväcker de döda och gör dem liv, så ger sonen liv åt vilka han vill. Den stund kommer, ja den är nu inne, när de döda ska höra Guds sons röst och de som hör den ska få liv. Har du hört den rösten? Tror du på honom som Gud har sänt oss till frälsning? Har du med din synd och skam tagit din tillflykt till syndares frälsare, då kommer du inte heller under domen, utan har övergått från döden till livet. Men har du stängt dina öron när han kallat, förkastat hans erbjudande om nåd och kastat bort det eviga livets gåva, så går du evigt förlorad. om ingen ändring sker. Då får man på domens dag möta domarens blick från den vänstra sidan. Och då blir det också sista gången som man ska se och höra Herren Jesus Kristus när han visar bort till evig olycka. Han gav sitt liv för att samla alla till sitt himmelska rike. Att så många inte vill vara med, det är inte hans fel. Hårdnackat har man stått emot hans nådeskallelser, stängt sina öron och sina hjärtan, och så har man dragit domen över sig. Johannes skriver att detta är domen. Ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Men så säger han också att den som lyder sanningen kommer till ljuset, för att det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud. Gärningar, ja. Vi måste alla träda fram inför Kristi domstol för att var och en av oss ska få, var och en ska få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont. Andra Korinthierbrevet 5:10. Det som har gjort gott ska uppstå till liv, och det som har gjort ont ska uppstå till dom, stod det i vår text här. Och i Uppenbarelsebokens sista kapitel säger Jesus: se, jag kommer snart och har min lön med mig för att ge var och en efter hans gärningar. På domens dag fälls alltså domen utifrån människornas gärningar. Och det läste vi om också i evangeliet. Jag var hungrig och ni gav mig att äta, törstig och ni gav mig att dricka, naken och ni klädde mig, och så vidare. Och sen säger han till andra: jag var hungrig och ni gav mig inte att äta, törstig och ni gav mig inte att dricka, naken och ni klädde mig inte. De som har gjort det onda, de får sina gärningars lön, och syndens lön är döden. Men den eviga saligheten är ingen lön för goda gärningar, utan den är Guds gåva i Kristus Jesus vår Herre, säger Guds ord. De som har gjort det goda har inte förtjänat saligheten för den skull. Så att det nu är så att de får gå in i den eviga vilan som lön för sitt trogna arbete i Herrens vingård. Nej, i Efesierbrevet 2:9. Av nåden är ni frälsta genom tron. Inte av er själva. Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Men när Jesus räknar upp gärningar och talar om vad man har gjort eller inte gjort, så handlar det om den tro som har burit frukt, eller den otro som har burit frukt. Till dem på den högra sidan så har deras tro burit frukt i goda gärningar, för den saliggörande tron är verksam i kärlek, står det i Galaterbrevet 5. Hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem. När Jesus vänder sig till dem på högra sidan och säger att jag var hungrig och ni gav mig att äta, törstig och ni gav mig att dricka, och så vidare, så säger de: men när gjorde vi det? De har inte alls tänkt på att de gjorde några goda gärningar för Herren Jesus. Men de hade lärt känna Herren Jesus och ville gärna vandra på hans vägar och göra hans vilja. Men de andra på den vänstra sidan, när Jesus säger att jag var hungrig och gav mig inte att äta, och törstig och gav mig inte att dricka, så säger han: ja, men när var det så? Utan att, och tjänade det inte. De tyckte nog att de hade hållit på väldigt mycket att göra Guds vilja. Hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem. De på den högra sidan, när de har rannsakat sitt liv och sina gärningar i Guds ords ljus, så har de behövt gå till syndabekännelse och bön. Och de har behövt vända sig till sin himmelske fader och be om förlåtelse. De har behövt fly till nådastolen för att få avlösning och upprättelse. För de är fattiga i anden och de har satt allt sitt hopp om frälsning och salighet till Jesus. Och när de har gjort så, så har de ärat sonen liksom de ärar fadern, som Jesus säger i vår text. Och därför så kommer de inte under någon dom. Ty de har här i tiden hört människosonens röst och i tro på honom tagit emot det eviga livets gåva. De har övergått från döden till livet. Och så har de nu nått trons mål, själens frälsning, och får gå in i sin Herres glädje. Kom, ni min faders välsignelse, och välsigna det och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse. Alldeles omöjligt är det att föreställa sig den stundens lycka. Ibland har Herren Jesus gett evighetsstunder på jorden. Korta stunder då han liksom har gläntat på dörren till den kommande härligheten. När hans vänner har fått en liten försmak av den frid som övergår allt förstånd. Det var en sån stund som kristen och hoppfull fick där i boken Kristens resa. När de efter en lång och svår pilgrimsvandring en dag fick komma upp på berget Klarhet. Och så fick de varsin kikare eller synglas som de kallades för. Och genom den så kunde de se porten till den himmelska staden. Men upplevelsen var så mäktig att deras händer darrade så de bara helt otydligt kunde skönja himmelens port. Alldeles obeskrivlig är den salighet Herren har berett de sina i himlen. Här har jag i mitt hemvist. Här bor jag blott i tält. Med hän mot glädjestranden mitt synglas jag dock ställt. När världen ler och lockar, jag skådar mot den borg där jag ska bo för evigt och glömma all min sorg. Så bjuds du idag, min kära åhörare, till den eviga saligheten. Dina gärningars dom har Herren Jesus tagit på sig. Han har lidit och dött i ditt ställe. Och därför kallar han dig nu som frälsare till det rum han berett dig i sitt rike. Som frälsare du nu oss bjuder, som domare du kallar sist. Då blir ej rum fast klagan ljuder för den sitt rum förut har mist. Men salig den som din då är, du frälsare, du vän så kär. Amen. Låt oss bedja. Herre Jesus Kristus, du domar över levande och döda. Vi ber dig, ge oss genom din helige ande nåd att inte vara säkra, utan alltid tänka på din ankomst på himmelens skyar med alla heliga änglar. Hjälp oss att vaka och bedja, vare sig vi stiger upp eller går till vila, så att vi blir avskräckta från synden och uppmuntrade till en sann bättring. Låt oss till sist ärva saligheten och det eviga livet. Du som lever och regerar med Fadern och den helige Ande, välsignad i evighet. Amen.